Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Hej där allesammans och välkomna till Nyhetsveckan 131. Jag heter Ingrid Karlqvist och där ser ni min förtjusande vän och kollega Maria Solander.
God dag alla. Välkomna till ännu en fredagssändning.
Idag heter programmet Sossarnas klasshat. Vi har ju genom åren här beskyllt sossarna för rätt mycket och de har förtjänat allt. Men idag ska vi ta i tur med hur de, alltså detta parti som bildades, som fortfarande heter Arbetarparti. Och bildades just för att vanliga arbetare skulle ha någon som företrädde dem och deras intressen i riksdagen, har kommit att hata de människor som de en gång bildades för att representera.
Det är mycket intressant och vi har ju länge tänkt att vi skulle ta upp klassaspekter lite mer ingående. Det tänker vi göra idag, för vi börjar mer och mer landa i att höger och vänster och allting sånt där är inte så relevant idag längre, utan det handlar om en liten elit mot folket.
Ja, och på Daniels coola bild så ser ni, alltså jag får lite såna Handmaid's Tale-känslor från den bilden, och överklasskvinnan är ju utrikesminister Ann Linde, som vi också kommer att få se lite från i det här programmet, och hopfunken underdånig ser vi Jimmy Åkesson lite bakom. Vi hoppas att han inte tänker få bli i den positionen.
Verkligen inte. Ingens dräng, Jimmy. Det ska du inte vara.
Nej. Sen ska vi nämna lite grann om Konstiga Bulletin, tidningen, den alternativa, ja det kanske inte de kallar sig, men i alla fall i en, kanske mittemellan alternativmedier och mainstreammedier, som bildades under buller och bång i december, och det har hänt så konstiga saker på den tidningen sen dess, så att vi ska ta upp en av de aspekterna. Och sen ska vi prata om att Ebba mopsar upp sig, och det var alltså när hon intervjuades av Anders Holmberg i 30 minuter häromdagen, igår till och med kanske.
Onsdag,
okej. Som hon inte längre dansade efter hans pipa, och vi ska prata lite om vad det kan betyda.
Det är mycket intressant, det finns en del. Jag menar, ofta i programmen så är det ju rätt mycket elände och saker som pekar i negativ riktning. Men det finns en del saker som pekar i positiv riktning nu. Bland annat att både Ebba och Jimmy mopsar sig för tillfället. Och vi väntar bara på Tuffe Uffe också, att han ska slänga av sig sin önskan att liksom få någon slags godkännande från sossarna. Vilket han tydligen lider av fortfarande.
Ja, men du, först av allt så ska vi berätta om våra Platinum-sponsorer den här veckan, och det är vår kära vän Göran som skriver: vårt härliga team håller fanan högt 2 gånger i veckan.
3 gånger denna veckan faktiskt, för vi har en extra sändning igår med, titta gärna på det programmet, med Christer Bigander. Där vi pratar om helt orimlig migrationspolicy som gör att han och hans familj inte kan flytta till Sverige. Han är gift med en kvinna från Filippinerna, och det har poppat upp en del sådana case på sistone.
Så vi... Ja, och om man läser kommentarerna, det är väldigt många kommentarer, och det här är inte alls en enstaka händelse. Detta är satt i system, och många säger att jo, de vill ju inte ha hit asiater därför de är för lika oss. Och de vill inte leva på bidrag, utan de vill arbeta och göra rätt för sig. Och då kommer de, precis som svenskarna, efter ett tag och tänka: vad fan får jag för pengarna? Säkert att jag svor, men jag citerade Leif Östling.
Ja.
Och därför är de ointressanta för sossarna.
Mycket intressant. Se gärna programmet med Christer. Finns ju överallt på alla kanaler. Rumble, YouTube. Ja, gå in på ingridomaria.se så hittar ni alla alternativ till hur ni kan titta på eller lyssna på programmet.
Ja, och tillbaka till Plåtnadsprocessorna så har vi Mikael som skriver goa gummor kämpa på. Lars skriver ingenting men han skickar en fin slant. Sivert, vårt största fan när det gäller platina, skriver han har nu övergett danskskånskan.
Okay.
Och skriver nu bidrag till kärnkraftiga töser. Det är ju lite vittigt. Och sen en stund senare så skickar han ett bidrag till där han skriver lyssna på SVT nu. Ni sover i alla fall inte i 10 minuter. Vilket tydligen tycker att de gör på SVT. Nils skriver någonting som jag inte alls förstår. Han skriver granskningslega. Jag förstår inte vad detta ska betyda, om det är felskrivet och vad det i så fall skulle kunna vara. Men Nils, du får gärna höra av dig och berätta vad granskningslega är för någonting.
Men tack för bidraget i alla fall.
Ja, tack så hjärtligt. Och så har vi THVJ som skriver gåva hälsningar från Island. Ni är bäst.
Tack. Ja, vi gillar Island. Tack så mycket. Mm.
Jag har aldrig varit där. Jag skulle så gärna vilja åka till Island.
Nej, jag har heller aldrig varit. Har jag mellanlandat där? Nej, det har jag nog inte. Men jag har stött på väldigt mycket islänningar. Min sons läkare är islänning bland annat och pendlar mellan Island och Trelleborg. Jobbar där 2 veckor i stöd och här 2 veckor i stöd. Han är mycket, mycket trevlig och alla andra islänningar jag har stött på har varit roliga, trevliga människor faktiskt.
Ja, Eva skriver tack för att ni finns. Hon var den enda kvinnan i listan den här veckan. Men ni ska ha stort tack allihopa och givetvis tack till alla er andra som är många, många som har skickat lite mindre bidrag. Och vissa är ju precis under gränsen för platina. Mm. Det finns alltid från 30 kronor och upp till de största platina sponsorerna. Och vi är så glada för allting, för många bäckar små, ni vet.
Så är det, och mina älskade månadsgivare framförallt är vi ju är så glada för att ni finns, och vill ni ansluta er till den coola klubben så går ni in på ingridomaria.se och använder donorbox där man kan bli månadsgivare, och ni som vill ge engångsbelopp kan också använda Swish eller bankgiro eller medialink-knapp där man kan ge 5, 10 eller 30 kronor per grej, artikel eller podd eller vad det nu är. Och det gäller inte bara oss utan även Newsvoice, Katarina Janusz, Karl-Olof Arnsberg och några andra som har det systemet. Mm. Så att hjälp oss gärna att fortsätta med vårt opinionsbildande Sverigeredande arbete.
Ja, och nu ska vi berätta en riktigt god nyhet. Vår vän och medarbetare Claes Kvist, han som är musiker och skriver krönikor för oss och precis som Gudmundur är blind, vilket jag inte har med det här att göra. Men det är
Gudmundur är en annan av våra krönikörer, kanske vi ska säga då. Ja.
Ja. Och de har en grupp tillsammans med Agony Street som vi brukar spela då och då. Nu är det så att Claes Kvist härom året råkade ju ut för en förfärligt hemsk historia. För han, dels var han delägare i något litet skivbolag som heter Paraply Records. Och så var det att hans låtar hade blivit uppmärksammade av Mikael Rammel som ju inte är någon stor stjärna precis. Men som i alla fall är mer känd än vad Claes själv är. Och han hade då tagit Claes låtar och han hade fått det alltså. Mm. Och han hade då gett ut en skiva som hette I huvudet på varann. Men när han och det här skivbolaget Paraply med en person som heter Peter Holmstedt upptäckte att Claes skriver krönikor för de förfärliga rasisterna Ingrid och Maria, så avbröt de allt samarbete med honom. De tog bort hans namn från den här skivan och därmed tog de också bort hans upphovsrätt och påjagade av lokaltidningen Borås tidning, alltså Claes Bor och de här andra i Borås, så bestämde de sig för att nu skulle skivan sälja jättemycket och allt överskottet skulle gå till Expo.
Ja, en helt förfärlig historia som vi givetvis uppmärksammade. Klar skrev själv om det i ett antal artiklar som vi lägger länken till del 3 i hans egen artikelserie om det här. Vår vän Julia Caesar skrev om det och tyckte att det var för ljuvligt. Mm. Rent ut sagt hur de behandlade Klas. Men nu kommer den goda nyheten.
Ja, det gör den. Därför att Klas bestämde sig för att slå tillbaka. Han anlitade en advokat som heter Henrik Johansson som tydligen är bördig från Borås men numera är verksam i Finland. Och han är tydligen en tuff rackare. För han tog tag i det här och han sa till den här Peter Holmstedt att ni har alltså försnillat pengar från Klas och ni hade inte rätt att göra detta. Så att Klas vill ha 40 000 och vi kan förlikas och vill ni inte förlikas så går jag till domstol med det hela. Och först sa Peter Holms, nej, jag skulle inte förlikas. Nej, då blir det en stämning. Ja, kanske vi kan diskutera saken ändå. Och så föreslog han 20 000. Nej, sa advokaten, 40 000 eller så blir det stämning och domstol. Mm. Och nu har Peter Holmstedt skrivit under en förlikning så Klas får, kan man säga, ett skadestånd på 40 000 kronor. Och vi är så glada för Klas skull. Och faktiskt för alla andra som har blivit illa behandlade. Och tänkt att ja, det går ju inte för att om man tycker som jag älskar sitt land och vill att svenska folket ska överleva, ja då får man tydligen säga vad som helst då med, och man har inga rättigheter. Nej, så är det faktiskt inte.
Faktiskt inte. Tack och lov finns det någon typ av rättssäkerhet och rättvisa fortfarande i det här landet. Och vi kommer att fira Klas seger med att spela en av hans låtar i slutet av programmet som outro. Lyssna gärna på den.
Mm. Ja! Och ännu en god nyhet är att Iraks försvarsminister nu ger upp sina försök att åter få flytta hem till Sverige. Ni vet den här försvarsministern som hade levt på bidrag i Sverige och så helt plötsligt visade det sig att han var försvarsminister i Irak.
Irak, ja. Naya al-Shamari, det är ju nyheter i dags scoop från början och de skriver nu då att nu har han lagt ner den rättsliga kampen för att åter bli folkbokförd i Sverige och målet i kammarrätten skrivs nu av och det är good riddance säger vi ju till dig.
Mm. Ja.
Så en liten uppföljning där på den historien bara som också fick ett lyckligt slut. Men nu, bulletinskandalen, Ingrid.
Ja, kan inte du bara berätta, vad tyckte du när bulletin lanserades? Tyckte du att det var piggt och frävt och banbrytande, eller?
Jag måste säga att jag blev ganska gruvligen besviken. Jag tyckte det kändes väldigt mossigt. Mm. Och det säger jag inte för att vara elak. Det är många av deras medarbetare som jag tycker har gillat under många år i Verapi. Neuding, Dahlman, ja, vilka det nu är, Gudmundsson och allt det här. Det hade liksom alla förutsättningar för att bli piggt och fräscht, men det blev inte det, utan det blev som sagt väldigt mossigt och jag tror vi har varit inne på det tidigare att det var liksom lite som Dispatch som vi gav ut, började ge ut 2012 var det väl?
Mm.
Det var liksom, det var där, fast sömnigare.
Ja, och jag skulle säga att egentligen så var det inte ens Dispatch, därför att det vi gjorde på Dispatch, det var ju att vi började skriva om nyheter som absolut inga mainstream medier skrev om. Mm. Men vad som är grejen med bulletin, alltså det är sånt ord jag har svårt, alltså jag vill säga bulletin.
Bulletin.
Ja, det är kanske bullen. Ja. Ja. I alla fall att alltså ingenting av det de, jag vet inte om de har haft någon nyhet som har slagit igenom. Det de har gjort är att de har samlat alla de bästa ledarskribenterna, de som vågade sticka ut, de du nämnde plus några till, på samma sajt. Men jag menar, vi kunde ju läsa Caroline Dahlman tidigare, vi kunde läsa Ivar Arpi, Appa Gudmundsson kunde vi inte, för han hade ju gått till Kristdemokraterna, så det är ju bra att han är tillbaka och skriver. Men jag menar, vad är det bara? Det finns inget banbrytande. Jag tror att de tänkte att de skulle vara lite finare än vi.
Mm. Det tror jag också. Det skulle vara rumsrent. De skulle få intervjuer som vi inte får med partiledare och så vidare som vägrar prata med oss. Men det blev liksom lite rörigt och lite sömnigt och lite spretigt och de tillförde inget nytt. Och det var till och med så att folk sa att de kronikörerna var vassare på sina gamla arbetsplatser. Ja. Alltså att Ivar Arpi var vassare i Svenska Dagbladet än vad han vågade vara i Bulletin.
Ja, precis. Det blev en omvänd effekt där att nu när de var tillsammans med likasinnade så behövde de inte kämpa för sina åsikter och då taggade de ner av någon anledning. Men sen så hände ju någonting konstigt att redan för några veckor sedan så kom det ut att Paulina Neuding som är den som har dragit igång hela projektet, hon hoppade av som chefredaktör. Mm. Alltså en och en halv månad efter att tidningen har startat, det är ju jättekonstigt. Och Ivar Arpi gick in som chefredaktör. Och det senaste vi har fått reda på nu denna veckan är att det var så Dagens Nyheter som avslöjade att ett 20-tal artiklar på Bulletin är helt eller delvis plagierade. De har dels tagit pressmeddelanden från olika myndigheter och organisationer och bara publicerat dem in extenso och satt nyhetsredaktionen som byline under. Alltså det är inte journalistik. Det är bland det första man lär sig på utbildningen och när man kommer ut på redaktionerna. Du kan få ett pressmeddelande där det finns någonting intressant och så får du i uppgift att antingen göra en hel artikel på det, ringa upp myndigheter, ringa upp någon annan som tycker något annat, eller att göra en rewrite, alltså du skriver om, men att publicera en myndighetspressmeddelande in extenso, det är helt bisarrt. Det är inte journalistik.
Ja, och dessutom ingen vad jag förstod så var det ju så att man hade gjort det helt utan källhänvisning. Om du gör en rewrite så kallat, alltså om jag tar en artikel från Aftonbladet och så ska jag berätta vad det står där och då gör jag det med andra ord, men då skriver jag rapporterar Aftonbladet eller skriver Aftonbladet, och det hade också saknats. Man hade tagit de här pressmeddelandena och även artiklar och skrivit plagierat texten vad jag förstår rakt av och dessutom inte hänvisat till källan. Så det var ju liksom alla tänkbara fel man hade begått här, och vi har ju spekulerat hit och dit i att vad kan detta bero på. Är det, jag menar, visst, tidningen leds av ledarskribenter och de är inte nyhetsjournalister och så vidare, men herregud, det här är ju formulär 1A som man lär sig första veckan på journalisthögskolan eller Skurup eller var man nu går, eller om du kommer till en redaktion och börjar där, givetvis, alltså jag tror de flesta mellanstadieelever vet att man inte får plagiera texter.
Ja. Och de här plagiaten var väl många gånger från utländska tidningar där de hade bara direkt översatt utan att ange källor och så. Och
då blev det var inte bara det, Ingrid, det var även typ från så här facktidningar, tidningen Byggnadsarbetaren och någon annan tidning där man hade kopierat texterna bara helt enkelt. Så uppenbarligen är det ju några människor som inte har den blekaste aning om hur man jobbar journalistiskt som har gjort det här. Och Ivar Arpi säger då att ja, nu får jag klä skott för detta fastän han inte var liksom chef när det hände. Det var fel person som sattes på fel uppgift med fel hjälp från chefs- och redaktörshåll. Sånt kan ske i en omogen organisation i början. Det är inget som har upprepats sedan det upptäcktes. Nej, men okej, hur kunde det hända överhuvudtaget? Varken du eller jag förstår. Är det någon... Jag förstår inte.
Det är väldigt svårt att förstå. Jag menar, alltså, gör man en sån här stor satsning och anställer en massa människor, hur kan man, alltså, för det är ju någon nyhetschef som var ansvarig för att de här artiklarna kom in och han är nu då omplacerad. Hur kan man överhuvudtaget bli anställd som nyhetschef om man inte vet något sånt där grundläggande? Det är ju lika bisarrt som att anställa någon som inte behärskar svenska språket.
Mm, vilket också görs i för sig i svenska medier nu för tiden. Men, mycket märkligt. Vi får väl se vad som händer med Bulletin framöver. Men jag tycker nästan lite synd om Ivar Arpi. Jag undrar om han inte börjar ångra att han gav sig in i det här nu. Vajt och gen, Ingrid.
Ja, nu ska vi prata om vad som hände efter Jimmy Åkessons hemska tweet Att man skulle stoppa all invandring som utgjorde en ekonomisk, social och kulturell belastning. Då såg vi ju sist i måndags då att Maria Malmö Stenergard, att vi var jättebesvikna på henne för att hon gick ut och sa jag förstår inte vad han menar, jag vill att Jimmy ska förklara detta. Och så. Och sen blev det tyst. Vi hade ju Mats Knutsson med som sa att ja, Ulf Kristersson och Ebba Busch måste svara på detta. Det var han helt övertygad om. Nej. Det enda som hände var att ett par dagar senare så gick Malmö Stenergard ut och sa att nej, nu var det här var alldeles många kvotflyktingar. Nu ville Moderaterna dra sig ur migrationsuppgörelsen från 2015 och gå ner på 1900 kvotflyktingar per år. Vilket jag tycker är 1900 för mycket. Men det de bestämde då 2015 var att det skulle vara 5000 om året. Och eftersom vi har coronapandemi så kom vi inte upp i 5000 förra året. Så nu skulle det vara 6400 det här året. Och då har Moderaterna nu sagt nej, ner till 1900 igen. Och det tolkar jag som att Jimmy Åkesson vann första ronden här.
Ja, vi kommer ju att återkomma till Ebba i slutet av programmet och hur hon har kommenterat det här. Men vi kan konstatera att det enda som har hörts från Ulf Kristersson är ett litet gläfs.
Ja.
Och där han säger att det är fel att prata om människor som belastning. Det var liksom hans.
Ja, precis. Och det är ju jättefånigt. Varför skulle man inte få göra det?
Ja. Nej, jag vet inte heller.
Alltså sossarna pratar väl om Sverigedemokrater som en belastning hela tiden.
Kan man lugnt säga.
Så skrev faktiskt då, på tal om bulletin, så skrev Caroline Dahlman där i häromdagen en intressant artikel där hon menar att det är faktiskt inte alls, därför att en del har ju sagt, jaha, varför hålla på med kvotflyktingar? De är ju betydligt färre än vad asylinvandrare och framförallt anhöriginvandringen är. Men hon säger att alltså, förr i världen så var det ju då att det var ju de det var allra mest synd om och de hade verkligen asylskäl. Det hade man FN utrett och så. Men hon menar att numera så är det inte riktigt så utan nu är det de som har lyckats ta sig till de här lägren. Många från Syrien och så. Så det är inte alls de det är allra mest synd om. Sen för övrigt så är det ju så att vill vi verkligen ha dem som är det allra mest synd om? Ja, om man bara ska öppna sina hjärtan och så är det ju naturligtvis det. Men det är ju ofta de som har absolut sämst möjligheter att integreras i samhället.
För något tag sedan så rapporterade ju Fria Tider, det var någon månad sedan, men den blev ju aktualiserad här, den här artikeln, om sydsudaneser. Som nu då importeras som kvotflyktingar och ja, jag ska citera deras ingress så att jag friskriver mig lite här från olika anmälningar och så. Fria Tider skriver så här: sydsudaneser presterar IQ-mässigt på ungefär samma nivå som bushmen och pygmeer, de folkslag som har lägst intelligens i hela världen, visar ny forskning. Tidigare har väldigt få sydsudaneser kommit till Sverige, men nu har Migrationsverket börjat hämta hit dem i mängder som kvotflyktingar. Ja, och då har vi ju liksom det här problemet med att hur ska de kunna skapa sig ett vettigt liv i Sverige? Och alltså, dels hur ska de finna sig till rätta och hur ska svenska samhället kunna liksom dra någon nytta av dem? Jag menar att man inte ska hjälpa människor som inte liksom är nyttiga. Det kan man mycket väl göra på plats.
Ja.
Men är det inte nästan rent grymt att importera såna här människor i tusental som ju kommer till ett sammanhang och ett samhälle som är så långt ifrån allting som de känner till och behärskar? Och
det är grymt både mot dem och mot oss. Ja. Och jag hade en diskussion på Twitter häromdagen. Det var någon som hade skrivit så här: ja, jag ser att det är många av ungdomarna i orten som är liksom bittra på sina föräldrar för att de tog dem till det här landet och här och så. Jag tycker att ni borde vara lite tacksamma mot dem som har gett er en sån här chans och tog den här risken. Och då skrev jag så här: Jag tror att det är precis tvärtom. Jag tror att de här ungdomarna hade mått mycket bättre av att bo i sina egna länder, omgivna av sin egen kultur. Det är ju det här resentimentet som många av dem upplever, det vill säga en enorm stark känsla av att vara underlägsen. Det är den som vänds i det här hatet som leder till förnedringsrån och gruppvåldtäkter och allt det. Så de hade varit, och jag menar, deras föräldrar hade antagligen inte tagit den här risken, den här flytten, om inte det var så att sossarna hade lockat dem hit med dessa enorma bidrag. Så att det är, vi måste få en helt annan syn på detta. Det är inte så att alla som kommer hit är glada och tacksamma och de kommer att göra allt för att smälta in. Nej, det finns en väldigt stor grupp som inte gör det och som är just denna belastning som Jimmy Åkesson twittrar om.
Och då kommer vi ju osökt in på sossarnas klasshat.
Ja.
Och vad menar vi då med det? Jo, då menar vi i bred mening att det som en gång var Socialdemokraternas kärnväljare, alltså vanliga svenska arbetare, de är nu de som är mest non grata, de mest hatade för sossarna. De har helt vänt sig mot sina egna gamla kärnväljare. Och jag hävdar ju att detta beror på att sossarna har blivit en del av eliten. Du vet, alltså sossenomenklaturan är så nära en adel vi kommer i Sverige idag.
Mm.
Och de föraktar pöbeln.
Ja, det gör de. Men det finns en annan förklaring också som Johan Hakelius är på spåren i en krönika i Fokus. Att han skriver inte så, men jag drar slutsatsen av vad han menar med detta. Det är att de har börjat, det är inte bara för att de upplever sig som en adel som de ser ner på arbetarna, utan för att arbetarna har svikit dem, vilket de gjorde för att sossarna svek dem. Men han skriver så här: hösten 2008 hade Socialdemokraterna 44,4% i opinionsmätningarna. Och så bla bla bla. Moderaterna, Liberalerna och så. Men så står det så här, va? Men de riktigt stora förändringarna är förstås Socialdemokraternas stora tapp i opinionen och Sverigedemokraternas stora uppgång. Socialdemokraterna har tappat nästan 17 procentenheter sedan 2008, alltså, eller 2/5 av alla sympatisörer. Sverigedemokraterna har vunnit nästan exakt lika mycket. Där skon klämmer. Alltså istället för att oj, vi måste ha gjort något fel. 17 procentenheter, 2/5 har gått till ett annat parti. Vad kan det bero på? Istället för att rannsaka sig själva så har de bara gått ut i hat mot dessa människor och vänt sig till den mer trygga väljarboskapen, det vill säga muslimerna.
Ja, han påtalar det också. Hakelius, Socialdemokraterna har på bara drygt 10 år förlorat greppet om svenska folket. Moderaterna, det andra stora partiet, har inte lyckats fånga det. Socialdemokraterna förstår fortfarande inte riktigt hur de kunde förlora greppet. Moderaterna förstår fortfarande inte riktigt hur de skulle gjort för att koppla det.
Ja, precis. Det är väldigt bra.
Just det.
Alltså detta säger ju mig också att hela det här sossarnas spin om att Sverigedemokraterna är höger, det är helt felaktigt. Alltså anledningen till att så många vanliga människor har gått över till Sverigedemokraterna, det är för att de är gammaldags sossar. Sossarna är inte gammaldags sossar, de är någon slags nya sossar som skiter fullständigt i det egna folket och det egna landet. Medan Sverigedemokraterna är som Tage Erlander på sin tid. Vi ska komma till ett klipp.
Ja, vi ska återkomma till Tage Erlander. En av dem som är allra, som är för mig allra mest sossepolitruk och elit, du vet, alltså ständigt snackar i nattmössan ur sitt elitperspektiv utan att begripa det själv, fast hon springer runt med t-shirt där det står working class hero och så vidare. Människan har, vad jag vet, aldrig arbetat ett hederligt handtag i hela sitt liv. Det är Annika Strandhäll som vår vän Bitte Assarmo skriver om i Det goda samhället. Annika Strandhäll var ju väldigt, väldigt upprörd över Jimmy Åkessons tweet då, det är inte mitt Sverige, och hur har vi kunnat tillåta det offentliga samtalet att spåra ur på detta sätt, och
slog vi inte till med censur för länge sedan?
Exakt, hon spanar en jätteintressant grej här, nämligen att det här är sossarnas perspektiv, de åsikter vi inte gillar och de ska vi förbjuda, yeah, helt enkelt.
Ja.
Jag ska citera, hon skriver så här: Annika Strandhäll med sitt ljuva leende och sin flickaktigt storögda blick till trots är långt ifrån någon demokrat, men det förstår hon inte själv. Hon är så marinerad i den socialdemokratiska världsuppfattningen om demokrati, innan parentes, att den enda acceptabla formen av demokrati är socialdemokrati, att det för henne ter sig helt naturligt att hennes parti ska ha makten över det offentliga samtalet. Det fria ordet uppskattar hon bara när det gäller henne själv och hennes meningsfränder. När det gäller meningsmotståndare skriker hon istället efter censur. Det är så hela det socialdemokratiska partiet ser ut idag, och det är ju en händelse, Ingrid, som ser ut som en tanke att Strandhälls pojkvän Morgan Johansson är den mest yttrandefrihetsfientliga figur vi har i svensk politiskt liv idag.
Ja, precis. Och vi ska snart se ett klipp, men innan dess vill jag bara säga att i Expressen idag var det en väldigt intressant artikel som har rubriken Hårda kritiken mot Löfvens valstrategi inifrån S. Alltså valstrategin som går ut på att inte komma med några, med någon egen politik och några visioner och tala om hur bra det ska bli, utan att bara tala om hur farligt och hemskt det kommer att bli om sossarna åker ut från Rosenbad. Och det är flera som inte vill ställa upp med sina namn där. Ja, nu kan man inte läsa den överhuvudtaget. Men i alla fall så är Byggnads, som ju är ett rätt stort fackförbund inom LO, Johan Lindholm, han säger att man kan inte slå folk i huvudet och tala om vad folk ska tycka och tänka och sen kommer att säga att de ska rösta på dem.
Det är fantastiskt,
säger han. Ja. Och det är liksom, no shit Sherlock. Ja.
Exakt. Du är ett svin, du är fascist, du är obildad bondtulp med en tand i munnen. Men rösta på oss.
Ja, för då kommer allt det att försvinna. Då kommer, ja.
Våra favoriter i The Duran, Alex och Alexander, hade faktiskt Sverige uppe på tapeten för ett par dagar sedan. De hade inhämtat att kriminaliteten i Sverige ju skenar som aldrig förr, och då kanske framförallt i Stockholm hade de uppgifter om spike in crime. Mm. Och det är ju som så att Alexander Makouris kommer från en politikersläkt, berättade du för mig.
Ja, en grekisk politikersläkt. Flera av hans släktingar har varit ministrar i Grekland. Men själv är han ju då uppväxt i Storbritannien.
Mm. Ja, och själv är han ju jurist i botten, har vi också begripit. Men här pratar han lite intressant i det här klippet om hur socialdemokratin i allmänhet och kanske i synnerhet i Sverige har förändrats genom åren. Han inleder programmet med att berätta att hans faster kände Tage Erlander och då att hans föräldrar var i Sverige och hälsade på 60-talet och förundrades över hur lugnt och städat och ingen kriminalitet och sådär det var.
Mm. Och när han säger Erlander så är det alltså Erlander han talar om.
I think lockdowns have undoubtedly played a role in that they've created a sense of frustration amongst a lot of people, especially young people. And they've also set the scene for people to come under severe economic pressure. And that obviously plays a role in all of this. But I would have to say this, the problems in Sweden go back long before the lockdown started, before the present pandemic began. The same is true in Britain. And of course, another country that stands out for this is France, which also has these severe problems. And of course, it has an Islamist terrorist problem, or has had an Islamist terrorist problem, which is connected to all of this. On top of that, France also has its no-go areas, its problems with assimilation. All of the things that we see in Sweden, they also exist in France. What I would say is this is a Western problem. It is very connected with existing social democratic type governments and policies, and the ideology that seems to go with all of those things today, which, by the way, is a globalist ideology, completely contrary to the policies that social democratic parties used to have once upon a time in places like Sweden. I mentioned Tage Erlander earlier because, of course, he was the prime minister, the social democratic prime minister of Sweden from 1946 to 1969. And he used to say, he said many times and in public, that the reason why Sweden has been able to develop the social democratic model, which is so stable and so law orderly and so law abiding and where crime is so low, is precisely because Sweden is a homogeneous society in which everybody shares the same sort of views and attitudes, and where there is a broad consensus about how society should be run. That was said by Erlander, if you like, the axiomatic social democrat around the world at in those days. Today, social democrats, including in Sweden and in Britain and in France and in the United States and in Germany and in many places, talk a completely different language. So you see how the social democrats have changed their views. You see how that makes it more and more difficult for them to address these kinds of problems. And at the same time, you also see that this is not just an EU problem, that the EU is very much accepting of these conceptions, but it's also one that is a problem that is shared by many Western countries. If you go outside the West, if you go to, say, the countries of Asia, of the Far East, you'll find that attitudes there are completely different.
Ja, kan du göra en snabb översättning?
Ja, han säger ju det. Det mest intressanta, som han säger, Alexander, det är ju att sossarna hade en helt annan inställning till bland annat migration historiskt sett. Och han pratade då om Mr. Erlander, Tage Erlander, som var statsminister från 1946 till 1969. Mm. Att man hade en annan syn på både liksom folket, på liksom det här med välfärdsstaten, att den byggde på att befolkningen var homogen, att alla hade samma inställning till liksom gör din plikt, kräv din rätt och alla de här sakerna. Och att i något skede så har man bytt ut den. Och man var även nationalister, det säger inte Alexander, men jag säger det. Mm. Men i något skede, så det konstaterar han, så har man ändrat, bytt ut allt det här mot ren globalistfilosofi.
Precis. Och han säger ju det att anledningen till att Sverige hade så låg kriminalitet, alla ni som är yngre än 30 eller någonting, ni tror kanske inte ens på detta, men alltså det existerade. Det var så ovanligt med mord till exempel, att tidningarna skrev om ett och samma mord i månader. Mm, mm, mm. Och nu blir mord knappt en notis, därför att det är så mycket mord och det är så mycket liksom våldtäkter. Och det Tage Erlander, han sa ju 1965, det var det här jag berättade om i mitt första internationella tal i Bryssel, att det var när det hade varit en massa rasupplopp i USA och att det var rasmotsättningar. Och då sa han så här: vi svenskar lever ju i en så oändligt mycket lyckligare lottad situation. Vårt lands befolkning är homogen, inte bara i fråga om rasen utan också i många andra avseenden. Och sen pratar han lite mer om det här med att därför kan vi tackla arbetslöshetsfrågan på ett helt annat problem. Vi har inte någon grupp som svarta som folk kan börja skylla då arbetslösheten på.
Mm.
Och det mest bizarra med detta, det är att detta sa han 1965. Alla förstod att det han sa var sant. Vi tackade vår lyckliga stjärna att Sverige var ett sånt homogent land där alla, nästan alla, var hederliga och betalade sin skatt, inte gick runt och mördade varandra och så. 1965, 10 år senare, 1975, när Palme är statsminister, så beslutar Sveriges riksdag att Sverige inte ska vara svenskt längre utan ett mångkulturellt land och att de invandrare som kommer hit inte ska behöva anpassa sig eller ta till sig den svenska kulturen utan få extremt mycket bidrag och uppmuntran för att behålla sin egen kultur.
Mm.
Och hur kunde detta ske på 10 år? Jag tror att Palme var helt avgörande. Jag har ju skrivit mycket om detta i min bok, Absurdistan-boken. Vilka spelare det var som tog kontakt. Det var ju han, den här David Schwartz.
Mm.
Som försökte få kontakt med Tage Erlander och till sist fick något möte. Och Tage var bara, nej. Han var inte intresserad av minoritetstjafs och sånt. Men när Palme blev då statsminister 1969, då fick David Schwartz hans öra. För att Palme kom från en väldigt internationell familj och hade helt andra... Han var ju från överklassen.
Mm.
Och även om Tage ju hade studerat på Lunds universitet och så var ju hans föräldrar vanliga arbetare och bönder från Värmland.
Mm. Ja, och det är liksom, jag ser ju nu hur det har blivit, alltså att det som man kallar för arbetarklass och medelklass smälter nästan ihop numera ju. Och det var ju delvis tack vare sossarnas arbete med, det ska vi inte förneka, med folkbildning, att alla skulle få chansen att utbilda sig och göra en klassresa och så vidare och bla bla bla. Den tanken fanns ju tidigt inom socialdemokratin att alla skulle ha en chans. Men det ledde ju till att den liksom arbetarklassen som förr var underklass, den finns nästan inte längre. Inte på det sättet i alla fall.
Inte bland svenskar.
Bland etniska svenskar. Mm. Utan även om du har ett, vad man liksom kallar för traditionellt jobb så här, vi i Skåne, alltså icke-akademiker, att du är hantverkare eller du är liksom egen företag, vad du nu är, att du inte har liksom akademisk bakgrund, så har du alla chanser att tjäna väldigt bra i dagens Sverige. Och jag menar, jag är fullständigt, du vet, elektriker, snickare och vad de nu är, rörmokare, ska jag bara inte tala om, de tjänar ju dubbelt så mycket som jag gör, om inte 3 gånger så mycket. Så kan jag ta min liksom akademiska examen och stoppa upp den någonstans. Va? Men det har ju lett till att den arbetarklassen är inte beroende av sossarna och deras bidrag.
Nej. Precis. Och jag menar, nu ska vi säga det också, att min farmor var ju socialdemokratisk riksdagskvinna och kände ju Tage Erlander väldigt väl. Hon var då riksdagskvinna från 1953 till 1968, så att Tage var statsminister när hon började och han var statsminister när hon slutade.
Mm. Och du har träffat farmor Tage?
Ja, visst. Och det, alltså jag kommer ihåg när farmor fyllde, vad kan man ha fyllt, 70? Då, eller någonting sånt där. 65 när hon blev pensionär liksom så där riktigt på riktigt. Så då kom det ju telegram från många, men ett av telegrammen var varmaste lyckönskningar Tage och Aina.
Oh.
Och du vet, jag gick ju på lågstadiet då och för mig var ju detta inget konstigt, men du vet ju då när fröken frågade i första klass, vet ni vem det är som styr, som bestämmer i Sverige? Och så sa någon kungen och någon sa liksom regeringen.
Jag vet, så Ingrid.
Ja, jag hade viftat länge och så när jag fick frågan så sa jag, det är riksdagen. Oj, det var ju intressant, hur kan du veta det? Ja, därför att min farmor sitter där. Nej, vet du vad Ingrid, det är fult att ljuga. Och jag blev helt förkrossad. rusade hem och storkört och sa till pappa, varför sa min fröken att jag ljuger? Och då fick han ju förklara då att ja, det var väldigt dumt av henne, men du vet, det är så få som sitter i Sveriges riksdag. Det är så fint. Det är liksom verkligen ett hedersuppdrag, var det på den tiden.
Mm. För många som sitter där nu, tycker vi.
Ja, sannolikt. Farmor satt i första kammaren. Detta var så innan man slog ihop de två kammarna, vilket har gjort demokratin ännu sämre, därför att man har inte två balanserande kamrar, utan det är bara bong bang går igenom. Så att, jag menar, jag är säker på att min farmor skulle ha röstat på Sverigedemokraterna idag, eller varit riksdagsledamot för dem. Mm. Därför att de har mycket mer av den klassiskt gamla socialdemokratiska politiken. Och jag tror också att min farmor hade förstått att bidrag inte var vägen framåt. Hon var ju en sån gör din plikt, kräv din rätt människa. Mm. Alltså, det var, för henne var det handlade om att arbetarna skulle ha samma möjligheter att utbilda sig, att inte bli liksom utplockade eller att de inte skulle få vara med och sådär. Mm. Inte detta där man liksom köper folks röster med bidrag.
Nej. Precis, och det handlade ju om att, precis som du säger, att ge folk möjligheten att ta sig uppåt och framåt och så här. Men det byggde också på tankefiguren att ingen människa skulle frivilligt ta emot bidrag om man inte var så jäkla illa tvungen. Därför att det var så fult. Min man berättade att när han var liten så viskade hans mor när hon pratade om någon som går på socialbidrag.
Yeah.
Det var så fult som man kunde inte, det var ungefär som cancer. Man kunde inte säga det högt därför att det var så extremt skamligt, och detta var alltså på 60-talet, början av 70-talet någonting. Va? Så att, och där är vi ju inte riktigt nu. Men du, jag tänkte vi skulle kolla ett litet klipp med Lars Adaktusson och Ann Linde. Och vi tar ju detta då som exempel på sosseriets, vad ska vi säga, översittarmentalitet, eller?
Ja, och hur de anser sig ha rätt att ljuga här i vilt. Och vi ska då säga att det här var alltså en debatt i riksdagen om utrikespolitiken. Och Lars Adaktusson hade varit uppe och hållit ett anförande. Och sen får då motståndarna ta replik om de vill. Så att det verkar väldigt bisarrt att Ann Linde börjar prata om aborter just när Lars Adaktusson har pratat om folkmord på kristna. Men hon, det är inte hon som ska svara på frågor. Det är inte så att han har sagt åt henne, nu svarar du på den här frågan. Han har hållit ett anförande och hon väljer en helt bisarr fråga till Adaktusson.
Av världens 2,3 miljarder kristna så förvägras idag en halv miljard att fritt utöva sin religion. Även om detta inte nämns i utrikesdeklarationen så är kristna den mest förföljda gruppen i världen. Och situationen har förvärrats under den tid som vi har plågats, eller som världen har plågats av pandemin. I Mellanöstern såg vi 2014 hur religionsförföljelse övergick i folkmord på assyrier, syrianer och kaldéer. Trots det oerhörda som hände så vägrar den svenska regeringen att erkänna detta folkmord. På samma sätt väljer regeringen att inte erkänna Seyfo, det armeniska folkmordet 1915, trots ett uttalat löfte från Stefan Löfven. Detta, fru talman, är att starkt svika de svagaste och de mest utsatta. Det är att kompromissa med värderingar om människovärde och humanitet. Det vill säga de värderingar som borde vara vägledande för svensk utrikespolitik. Tack, fru talman.
Tack så mycket. Och på anförandet har Ann Linde, utrikesminister, Socialdemokraterna, begärt replik, och Kerstin Lundgren, Centerpartiet, och Håkan Svenneling, Vänstern. Och då börjar vi med utrikesminister Ann Linde. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, vi känner ju alla till Lars Adaktussons motstånd mot abort och hur han röstade nej till abort 22 gånger i Europaparlamentet. Och därför frågar jag, vad anser Lars Adaktusson mot de skärpta abortlagarna i länder i EU som till exempel Polen som nu har abortregler som i princip gör det omöjligt för kvinnor att få abort? Och hur ställer sig Lars Adaktusson till den att man ska, hur ska man ordna så att det inte blir mer diskriminering mot HBTQI-personer till exempel genom motarbetande av adoptioner för samkönade par? Tack fru talman.
Tack så mycket Lars Adaktusson, Kristdemokraterna, varsågod.
Fru talman, jag tror inte att
Ursäkta, mikrofonen är inte på.
Hörs det nu?
Nu, varsågod.
Fru talman, jag trodde inte att jag skulle höra Sveriges utrikesminister sjunka så lågt i sin argumentation. Jag har inte en enda gång röstat mot abort under min tid i Europaparlamentet. Jag har röstat mot att abortfrågan ska föras upp på EU-nivå. Det är det mina omröstningar har handlat om. Ingenting annat. Att utrikesministern sprider det som är lögn och förtalsliknande uppgifter är uppseendeväckande. Det här har stått i många tidningar. Det har redovisat eller har använts av politiska motståndare. Men Ann Linde, det är inte sant.
Ja. Ja, du Ingrid, hon är inte Helsingborgs stolthet precis.
Nej, verkligen inte. Och jag hör en del sådana där typiska helsingborgska diftonger hon har. Men det var någon som skrev på Twitter. Va? Är hon full? Har hon turat eller? Turat, sa jag också det på helsingborgska. Ja. Hon är väldigt rörig och jag, det kan väl inte vara så att hon till och med skäms lite för att börja prata om abortmotstånd efter pratet om folkmord på kristna. Nej, hon har ingen skam i kroppen. Men hon, det är ett mycket märkligt framträdande.
Ja, mycket, mycket märkligt. Och liksom i sammanhanget när Adaktusson precis sa, då är det som du säger, att då är det redan bestämt på förhand vad hon vill fråga honom om. Ju. Men det blir ju helt absurt när han säger de här hemska sakerna om folkmord på kristna och så kommer hon in och börjar tjata om abort. Och liksom...
Ja, alltså det hade ju varit konstigt även om det hade varit sant. Ja. Det mest bizarra är att hon står och upprepar en medielögn som också var ett spin av Socialdemokraterna därför att de befarade att Kristdemokraterna kunde bli väldigt stora i valet och de låg uppe på 12% eller någonting och de lyckades genom att de har alla de här människorna, de här framförallt de kvinnliga sossarna som går ut och säger åh, det är fruktansvärt och han har röstat mot abort och folk tar inte reda på själva utan de bara ser och hör vad medierna rapporterar.
Det handlar om är precis som Adaktusson säger att man röstade om huruvida abortfrågan ska behandlas på en EU-nivå eller om de respektive nationalstaterna ska få bestämma det själva. Det var det de här omröstningarna handlade om och ingenting annat. Men du, vi får raska på lite här nu. Vi vill väl nämna någonting om Sheikhen Arabi innan vi går vidare. Ja. Han sticker ju ut lite i SOS-sammanhang ju.
Ja, han twittrade i början av februari någonting då som lät så här. Om man brinner för att försvara den svenska demokratin och samhällsmodellen ska man inte förödmjuka arbetarklassen. Man ska inte sprida hat mot dess organisationer eller se ner på arbetars livsstil, värderingar och bekymmer. Och 90% av alla svar det är liksom kommer från en sosse, det är ju det ni håller på med. Men jag tänker så här att han kanske testar vattnen för att se om, alltså sossarna befinner sig ju i ett vägskäl, det har de ju gjort länge, men ska de fortsätta globalistfåran där de tappar fler och fler och de måste fortsätta liksom ta in muslimer som kan rösta på dem. Eller ska de göra en dansk kovändning? Ska de bli ett Mette Frederiksen-parti? Och då tror jag att Shekarabi är den som de har utsett för att testa vattnen här. Han är en testballong. Mm. Och han alltså, känner, kan det finnas, skulle vi kunna vinna någonting? För att jag tror inte sossarna skulle tveka att göra det om de blev övertygade om att då skulle de få 10% enheter till. Eller 17.
Alltså samarbeta med SD menar du, eller?
Nej, eller vad ta deras politik rakt av.
Ja,
prata om nollvision för asylinvandring och så. Det skulle ju bli väldigt märkligt, men jag tror inte de skulle dra sig om det var enda möjligheten att behålla makten.
Var det inte Hakelius som skrev i artikeln som vi pratade om innan att han skriver i slutet, Socialdemokraterna är formidabla i maktspel. Mm. Så att jag tror inte man drar sig för någonting alls. Jag tror att det är så. Det finns två strategier här. Den ena är den här fasciststrategin då. Att försöka bomba sönder högeralternativet. Ge Uffe, Tuffe Uffe ångest och sådär liksom. Och misstänkliggöra och förstöra. Och den andra är då att komma med liksom ett rimligt, trevligt alternativ som Ardalan Shekarabi av alla människor uppenbarligen har blivit utvald att göra då. Att han är så här, ja men samtalstonen, och kan vi inte vara lite snälla, och du vet, och han framstår som väldigt rimlig och förbindlig på Twitter.
Ja, jag tror helt klart att det är lite mer invandringskritiskt. Det kan han väl också vara som invandrare själv. Han var till och med illegal.
Det är ju det som är det smarta, att han som själv precis kom hit som illegal kan uttala sig. Jaha, men du Ingrid, vi måste ju hinna med en liten bit om Ebba.
Ja, och då tycker jag vi börjar med att se klippet. Hon var då intervjuad av Anders Holmberg i 30 minuter. Och det var typ 30 minuter om vad Ebba tycker om Jimmy Åkesson.
Så här twittrade Jimmy Åkesson för några dagar sedan, och det blev en del liv kring det. Vårt land behöver ett totalstopp för all invandring som utgör en social, kulturell eller ekonomisk belastning. Vad tyckte du när du läste hans tweet?
Ja, för det första så kan jag tycka att det är tråkigt. I en djupintervju med Kristdemokraterna så handlar det om Sverigedemokraterna. Jag ska självklart svara på din fråga.
Ja, fint.
För mig är det en hederssak att se till att göra det. Men jag tycker också att jag har ett ansvar att påpeka om att vi kan se när vi gör våra mediemätningar att ungefär 50% av de medierapportering som vi tar del av handlar om SD. Därför att andra partier får prata om SD istället för att prata om Sveriges samhällsproblem. Och det i sig är ett stort problem.
Och med det sagt, bara säga att det är ju så att den politiska striden i Sverige står i stor utsträckning kring synen på SD. Liberalerna våndas kring detta och så vidare. Men om vi börjar, vi tar den här tweeten bara. När du läste den, vad tyckte du?
Nej, men jag tycker att Jimmy Åkesson kan få lov att förklara vad han menar med det. Det är en kort tweet. Den går att tolkas på ett väldigt negativt sätt. Den går säkert att göra nyanser på den också. Den linje som vi står för, det är att Sverige behöver ha en stram migration för lång tid framöver. Och vi behöver bli... Vi behöver bli avsevärt mycket bättre på att hjälpa de allra mest utsatta. För det är många gånger de som inte blir hjälpta med den migrationspolitik som Sverige för. Medan regeringen istället har varit snabb på att ta fram särlagstiftning i expressfart för asylsökande som gång på gång bedömts inte ha skyddsskäl. Medan kvinnor och barn och de allra mest utsatta många gånger inte ens kommer till Sverige för att söka asyl.
Innan vi går för långt in i den frågan så ska jag bara säga att jag ställer de här frågorna naturligtvis därför att andra reagerade väldigt starkt på den här tweeten. Mm. En av de som gjorde det var Liberalernas Nyamko Sabuni. Hon skrev bland annat att hetska utfall mot invandrare är ovärdigt en partiledare och vänder sig mot den kollektiva skuldbeläggningen av invandrare som SD ägnar sig åt, enligt henne. Vad säger du? Håller du med henne?
Men det kan ju inte komma som någon nyhet att Sverigedemokraterna egentligen vill stoppa invandring till Sverige.
Nej, det var inte... Det har jag inte sagt heller. Ska jag tolka det som att du... Tycker att hon överdriver eller vad?
Nej, men jag har inte tänkt att dissekera enskilda partiledares tweets på det sättet.
Jag frågar mer efter vad du tycker.
Ja, finns det invandring som är... ska jag ta lite mer vatten? Jag har lyckats sätta en kråka i halsen här då. så här. Finns det invandring som är socialt och ekonomiskt och kulturellt belastande för ett land? Ja, det är bara att titta på hedersförtrycket. Det är bara att titta på den radikala islamism som slagit fäste och som har inneburit att Sverige också är ett av de länderna som har haft flest medborgare som har tagit sig till andra länder för att kriga för IS till exempel. Vi har en enorm integrationsskuld, många människor som aldrig kommer i arbete utan istället cementeras in i ett långvarigt bidragsberoende och utanförskap. Men finns det också invandring och migration som kan vara socialt, kulturellt och ekonomiskt berikande? Ja. Har vi oavsett det ett ansvar att hjälpa människor på flykt och de allra mest utsatta? Ja. Kan vi göra det på ett bättre sätt än vad vi gör idag? Ja. Och jag tror att vi skulle kunna minska invandringen till Sverige kraftigt, men bättre hjälpa de allra mest utsatta.
Jag tror alla håller med om att det finns.
Och det är också min kommentar kring Jimmys uttalande. Mm.
Det här ser jag faktiskt som ett trendbrott. Alltså Ebba vägrar att låta Anders Holmberg styra samtalet dit han vill. Hon vägrar att gå in och säga, nej ursäkta, han tar i alldeles för mycket och Nyamko Sabuni hade väl kanske rätt. Hon vägrar och hon läxar upp honom och hon slår fast att det finns invandring som är ekonomiskt, socialt och kulturellt belastande och att det finns mycket bättre sätt att hjälpa fler än att de ska komma till Sverige.
Helt riktigt, och jag tror inte det, jag menar det finns ju ingen normalbegåvad människa som tycker att det vet IT-tekniker från Indien är en belastning till exempel. Alltså det är ju bara befängt och det är bara ett sätt att blanda bort korten och säga, så du menar att all invandring... Men jag tycker det är två saker här som jag tycker är väldigt intressanta. Det ena är att hon... när hon tar ett glas vatten, hon säger att hon har fått en kråka i halsen.
Ja, det är ett olyckligt ordval tycker jag.
Ja, precis.
Som en snorkråka i halsen.
Men du vet varför hon gör det va? För hon behöver några sekunder till för att tänka efter exakt hur hon ska formulera sig, tror jag. Jag tror det är strategi från hennes sida. Hon får 10 sekunder till där på att tänka exakt vad hon ska svara. Det är det här med Åkessons tweet då, hur exakt hon ska formulera sig. Och alldeles i slutet så säger hon, det är min kommentar till Jimmys tweet eller någonting. Hon nämner honom vid förnamn. Och det är inte helt, ni kan tycka att det är töntigt liksom, men det har betydelse. För att det är avståndstagande att säga Åkesson och det är ett närmande att kalla honom för Jimmy. Och vad säger hon, gör det medvetet eller omedvetet så är det intressant. Jag vet ju ingenting om någonting, men både Jimmy och Ebba är ju singlar nu.
Nej, just det. Och vi sa ju att Jimmy har ju spottat upp sig rejält. Och kan det vara för att han har en ny kvinna i sitt liv som han har blivit så modig?
Det var ju min tes. Ja, jag brukar vara lite sådär sajda på de områdena. Om det är någon som har försänkningar inom Sverigedemokraterna så får ni gärna skvallra under fullständigt källskydd givetvis till mig och Ingrid. Om det är så att Jimmy har en ny kvinna i sitt liv. För vi tycker att han har levt upp och blivit... Ja, tuff och pigg och på ett sätt som han inte har varit.
Nej, alltså fylld av arbetslust på ett helt annat sätt än faktiskt sen han gick in i den här depressionen.
Så det är
väldigt bra. Men tyvärr är det så att trots att Ebba gjorde så bra ifrån sig, att, och det här är viktigt, det här är inte bara viktigt för Ebba och för den kommande regeringen, utan det här är viktigt överlag att svenska politiker slutar dansa efter journalisternas pipa. För det innebär ju att de också dansar efter regeringens pipa, eftersom journalisterna är så regimtrogna. Men vi kan titta på en bild här, det kom en mätning i Dagens Nyheter heter Ipsos om förtroendet för partiledarna. Och där har Ebba då rasat med 12 procentenheter från 34 till 22. Och det är ett enormt ras på en månad.
På en månad?
Jag tror de gör de här varje månad. Och det här
jag fick för mig att det var jämfört med samma period förra året. Nu ska vi säga här. Ja, det är den grå stapeln där, Ingrid. Vänta, ska vi säga här. Jag måste plocka upp det här i våran chatt. Där har en bättre bild.
Säga, medan du letar så kan jag säga att, att de säger på det här Ipsos att vi har inte sett ett större tapp mellan två mätningar för en partiledare tidigare. Det indikerar att det är månaden innan det handlar om.
Ja, fast det står, om du tar upp bilden så som du har skickat den till mig i våran chatt, så ser man att den grå stapeln är 2020 april.
Okej, då kanske de bara gör en sån förtroendemätning om året då. Det är bara det att en massa andra gör också förtroendemätningar. Ja. Det är konstigt, men han säger mellan två mätningar. Och, ja, men det, hur som helst är det ett väldigt ras. Och detta har ju naturligtvis helt och hållet att göra med den här husaffären. Mm. Och då kan man fråga sig, varför gör hon detta? Varför bara säger hon inte till den här Esbjörn eller vad gubben heter att vi skiter i det? Men alltså, ska verkligen politiker och i förlängningen alla människor styras av hur journalisterna riggar spelet? Nu vill ju, journalisterna är regimtrogna. De vill inte att Ebba ska bli populär. Här har de en möjlighet att krossa Ebba Busch genom att utmåla henne som en haggalen hagga som vill ta huset ifrån Esbjörn 81. Och han är ju uppenbarligen dement. Men man kan fråga sig, varför har hon inte släppt det? För hon vet ju hur stor mediernas makt är. Vad tror du?
Jag har lite, för mig är det lite svårbegripligt faktiskt varför hon har agerat så här som hon har gjort i det här fallet. Därför att hon borde vara så pass slipad, hon är så pass slipad att hon borde veta att alldeles oavsett om hon har rätt eller fel i sak så kommer det här att slå tillbaks på henne och KD på ett sätt som är extremt negativt. Och så jag tänker att hon kunde angripit det här mer taktiskt och när det blev problem. Varför är det så viktigt att hon ska ha just det här huset?
Alltså jag tror att det är så här. De har ju skilt sig och hon vill bo i närheten. Och jag förstår det som att detta är en ganska liten by någonstans utanför Uppsala. Och där kanske inte är hus till salu varenda vecka eller ens månad eller ens år. Och alltså, jag tror att hon tänker så här. Ja, politik är jätteviktigt och mitt partiledarskap är viktigt. Men mina barn är viktigare. Jag är en mamma och jag måste se till att mina barn har en trygg uppväxt. Med tanke på hur mycket jag är borta från dem så är det då viktigt att de ska kunna bara sätta sig på cykeln och komma hem till mig eller till och med promenera hem till mig om de är hos sin pappa.
Mm. Ja, jag har all respekt för det om det är det handlar om. Alltså det säger ingenting om, men det måste ju gå. Då får väl Niklas flytta istället då så att de kan bo närmare varandra någon annanstans, eller? Måste de bo precis vid den här sjön?
Jag vet inte, men alltså, hela grejen är ju så hemsk. Alltså detta hade inte hänt om inte politikerna hade låtit journalisterna domptera dem under så lång tid. Mm. Alltså för att hon, jag menar, det är helt uppenbart att det är en massa, att det är den här Esbjörns släktingar som blev förbannade. Hon säger ju att han hade inte alls några demensproblem när de träffades. Och hon har ett vittne som var med och sa att han var klar som korvspad.
Ja, men så tycker
ska hon då avstå från detta som kommer att lösa deras situation. Jag menar, även om nu Niklas går med på att köpa någon annanstans, var hittar man två hus på inom promenadavstånd? Alltså det är inget man snyter näsan.
Nej, vi får se vad som händer, Ingrid. Jag tycker det är hemskt synd att det har blivit så här att liksom ett sånt enormt förtroendetapp för Ebba Busch för en sån här sak som inte har med hennes politiska gärning att göra. Precis som jag tyckte att det var väldigt störigt när de, och det var en av annat till att vi tog in Adaktusson här nu, att det var en sån alltså riktigt ful politisk manöver som man gjorde där för att fula ut Kristdemokraterna. När det i själva verket handlade om någonting helt annat och folk föll för det, därför att tydligen är det så att det räcker att man nämner ordet abort för att folk ska tappa omdömet fullständigt i Sverige och bli helt skogstokiga.
Ja, inte ifrån och rätten att döda våra barn! Ja. Vadå jäklar! Nej, men alltså, kanske är det så att hon mopsar sig här också. Alltså först satte hon Holmberg på plats. Nu kanske hon tänker, jag ska vinna den här striden och sen ska jag gå ut och berätta för hela svenska folket hur fruktansvärt de här journalisterna beter sig. Hur de har fått stackars Esbjörn att bli olycklig på allt det här. Jag tror hon satsar allt på ett kort. Jag hoppas hon vinner, för hon är en typ av politiker som vi har ett skriande behov av.
Ja, jag gillar henne också. Jeff Ahl, vår vän, hatar ju när vi säger att vi gillar Ebba. Han kallar henne för Ebba Bluff Thor. Så då råder vi lite skilda uppfattningar där inom på vår politiska kant om hur rent mjöl i påsen hon har eller inte. Men jag gillar henne i alla fall som politiker, som jag tycker hon har en liksom schysst sätt att prata och föra sig. Och, ja, så håller jag inte med om allting hon säger, men det är en annan sak. Men du, nu är det jättehög tid att knyta ihop säcken, för vi har dratt över något kopiöst mycket idag. Det var ju så att vi hade väldigt intressanta ämnen, och då kan det bli så, hoppas ni inte har somnat framför datorn eller var ni nu sitter och tittar och lyssnar. Idag så ska vi avsluta som sagt med en låt av Claes Kvist, men innan vi lyssnar på den, Ingrid, vad vill vi då säga till de som lyssnar och tittar?
Då vill vi säga att ni som tyckte om det ni såg här, eller blev upprättade, eller arga, eller glada, eller optimistiska, vad ni än blev, om ni vill stötta vårt arbete, vårt Sverigeredande opinionsarbete, så blir vi väldigt, väldigt glada, för det är vår enda möjlighet att kunna fortsätta nämligen. ingridomaria.se, där hittar ni swishnummer, bankionummer, den fantastiska donorboxen och medialink för lite mindre belopp.
Ha nu en underbar helg alla. Nu lyssnar vi på Claes Kvist och låten Radio Classic, inom parentes, No More Songs About Jet Planes, Please.
Och Gud välsigne.
Hej då.
Classic from half a century ago. Oh, it made me so angry. I got to thinking of you. Bastard wrote it, a terrible song that you were basically through. So while a grumpy old driver blew the horn outside, this jet plane he was going to ride. Since your modest background simply wasn't enough, he had to fly a little higher and go for heavier stuff. So no more songs about jet planes, please. I've more than campfire evergreens. Can't take the words, no, I can't take the sound, because what goes up must come down. Wall. As the wedding ring passage echoed loudly through the hall, while you closed your blue eyes and dreamed your life away, charming female passenger kept his jet plane blues at bay. Fire in the breeze.
must come behind. He ran off with the royalty checks, so don't waste your time. No more songs about jet planes, please. I've more than had it with those campfire evergreens. Can't take the words, no, I can't take the sound, because what goes